شكرا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا، ويلكمنا ما شاء الله som bröder som har tagit er igenom detta oväder för att komma till denna föreläsning trots att ni fastar, om Allah subhanahu wa ta'ala belöna er mångfaldigt. Amin. Alhamdulillah, det här är den andra delen i tafsir på surat Mulk. Och som vi nämnde i förra lektionen så är surat Mulk, surat Tabarak, en välsignad sura som har många dygder och förträffligheter. Och vi nämnde att från dess unika dygder är att den som läser denna sura varje kväll och den som lär sig den utan till kommer att skyddas från straffet i morgon. Och att personen också kommer att följa profeten Muhammeds exempel, alaihi salatu salam, och han brukade läsa denna sura varje kväll tillsammans med surat Sejda innan han sov, alaihi salatu salam. Och vi stannade i förra lektionen vid vers 8, precis, då Allah subhanahu wa ta'ala nämnde shayatin, djävularna, och sedan nämnde Allah subhanahu wa ta'ala dess följare av människor i detta liv som valde att lyda shayatin, gå deras väg, trotsa sin skapare, vad de kommer att gå till mötes inför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Och vi nämnde där helvetet som kommer att ryta. Det kommer att komma som ett skjutande starkt ljud från helvetet i ilska över vad dessa människor gjort på denna jord. För att inte tala om det straffet de kommer att möta när de väl kastas i elden. Och sen nämnde vi, eller vi stannade vid den här versen, att Allah subhanahu wa ta'ala säger att varje gång en grupp kastas in i elden så ska dess väktare fråga dem: kom inte en varnare till er. Och vi vet att helvetet har väktare. Den har Zabaniya, alaiha tis'ata ashar, 19 stora änglar som vakar över helvetet. Och dess ledare är Malik, en ängel som Allah subhanahu wa ta'ala skapade utan rahma, bara med syftet av att straffa folket i helvetet. Och han har då under sig dessa 19 änglar som vaktar helvetet. Så de kommer att fråga folket som ska kastas in i helvetet på ett förnedrande sätt för att sätta dem på plats och påminna dem om det orätt de gjorde i detta liv. Då kommer de då att säga: kom inte en varnare till er. Ja, ni fick inte en profet. Fick ni inte en uppenbarelse? Och då svarar människorna: qalu bala qad ja'ana nadhir. Jo, det kom varnare till oss, men vi vägrade att tro. Och vi sa: Allah har inte sänt ner någonting. Ni är sannoliken i stor förvillelse eller stor villfarelse. Och kulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dalalin kabir. Så de förnekar då att, eller brukade säga i det här livet, de sa: jo, det kom varnare till oss, vi fick profeten. Men de brukade besvara deras sanning och deras kall till Allah subhanahu wa ta'ala med att säga: Allah har inte skickat varken er eller uppenbarelse. Ni är vilse. Det är vi som är på rätt väg och det är ni som är på fel väg. Så den dagen så ska de få se vem som verkligen var på fel väg. Och den här versen är väldigt viktig, för att som ni finner här, änglarna frågar: kom inte varnare till er. Och de svarar: jo. Och det lär vi oss vad? Att varje människa som kastas i helvetet har fått en chans, har fått en varnare. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Isra: wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Att vi skulle inte straffa ett folk tills vi skickat ett sändebud. Men Allah subhanahu wa ta'ala är rättvis. Och skulle inte kasta en person i helvetet utan att personen har fått en uppriktig chans. Och därför nämner här Ibn Kathir två stycken hadifer. Den första är att profeten alaihi salatu wasalam sa: Allah kommer inte förgöra ett folk tills de inte längre har någon ursäkt. Yani hatta yu'adharu min anfusihim. Yani tills de vittnar mot sig själva att de har gjort fel. Eller folk ska veta att de har gjort fel. Och en annan hadith: ingen kommer att gå in i elden tills han vet att han är mer förtjänt av helvetet än paradiset. Än han ska vittna mot sig själv och förstå att han förtjänar helvetet på grund av hans förnekelse i detta liv. Och som vi förstår att varje person som kastas i helvetet har fått en uppriktig chans. Så vi har folket av paradiset som besvarat Allahs kall, gett gehör och accepterat hans budskap. Och så har vi resterande människor som då ska till helvetet. Och de har fått en budbärare. De har fått budskapet. Men finns det de som inte fått en varning? De som lever i det här livet utan att få en chans. Utan att höra om islam. Genom alla tider, för Allahs religion har alltid varit islam. Från Adam till Muhammad alaihissalam. Inna dina inda Allah islam. Allahs religion har alltid varit islam. Så finns det de av människor som inte fått en varning? Ja, det finns det. Och även där, och de är minoritet, även där kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ge dem rättvisa. Och det nämndes en hadith i Musnad Imam Ahmed att 4 personer kommer att prövas på domedagen. Yani som inte fick en uppriktig chans i detta liv. Och däribland nämndes den döve, den som inte hört. Och ni vet, förr i tiden fanns det kanske inte teckenspråk, så man kunde inte höra om budskapet. Den dumme, den som inte förstått budskapet. Den senile som kanske träffade en profet och han var senil och inte kunde ta in budskapet. Och folket av fetra, folket som levde i ett tomrum, ett vakuum mellan 2 profeter som sa, vi har inte fått någon profet. De här människorna kommer Allah subhanahu wa ta'ala att på domedagen avge ett löfte. Att ge oss en uppriktig chans. Ja, nu kommer vi inte trotsa det. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer då att framställa som en illusion, som en eld framför dem. Och säga, gå in i elden. Och de som då besvarar och går in i elden har trott, de har accepterat Allahs budskap och kommer gå till paradiset. Och de som vägrar kommer att få gå in i elden på riktigt. Så alla får då en uppriktig chans. Testas i det här livet. Och det är de som då inte hört om islam. Det finns folk som bor urinvånare, som bor i djungeln och liknande, som inte har varit i kontakt med den yttre världen och inte vet. Det finns folk för inte så nyligen som också hade väldigt begränsad kunskap om islam. För inte så länge sedan i Sverige kallades muslimer för mohammedaner. Och man sa att det var folk som dyrkade en svart sten i öknen. Men de har inte heller nåtts av islam. De kan inte arabiska, de kan inte läsa själva, de kan inte söka efter kunskap och de har fått en helt förvrängd bild av islam. Så alla straffar dem. Enligt många lärda, de kommer också att få den här chansen på domedagen att testas. Ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala påminner här i den här versen om sin rättvisa. Och sen efter att Allah subhanahu wa ta'ala nämnt de orättfärdiga, så nämner Allah subhanahu wa ta'ala, eller så säger Allah subhanahu wa ta'ala här om de här människorna. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير يبشتيه. Och de säger då, om vi bara hade lyssnat och använt vårt förstånd så skulle vi inte vara bland den flammande eldens invånare. فاعترفوا, de erkänner då sin synd, men suhqan, bort med den flammande eldens invånare. Yani de yatahassarun, de ångrar sig här på domedagen. Och vad är det de säger för någonting? När de fattar att kallas, det är kört. Profeterna kom, vi nekade profeterna. Vad är det de säger? Om vi bara hade använt vad? Vårt förstånd och vi hade lyssnat. Så hade vi nu inte gått till elden. Det här visar på vad? Vikten av att muslimen ska vara den som är lyhörd. Den som är öppen för att alltid söka efter sanningen och ta emot sanningen. Att Allah subhanahu wa ta'ala har givit människan hörsel och intellekt. Okej? Okay? Och det här intellektet, det ligger i människan en urskiljningsförmåga att kunna skilja på rätt och fel. På vad som är varmt, vad som är kallt, vad som är nyttigt, vad som är skadligt. Eller hur? Vad som är moraliskt, vad som är omoraliskt. Yani, khalas. Lyssna på vad Allah säger. Lyssna på profeternas budskap. Och tänk, reflektera. Wallahi, den som helhjärtat uppriktigt reflekterar över islams budskap kommer att acceptera. Så är det bara. Om du har ett friskt hjärta och kunskapen eller budskapet levereras korrekt till ett friskt hjärta som är mottagligt, som söker efter sanningen, du kommer att acceptera. För det finns ingen ologik i islam. Det finns ingen motsägelse. Det finns ingen orsak till att inte acceptera islam. Vilket det gör med alla andra religioner och ideologier. Finns det någonting som är det funktande? Det går inte ihop. Det är ologiskt. Det är inte rättvist. Men islam det finns inte. Det finns ingenting fel i islam. Så bara man är uppriktig och budskapet levereras korrekt så kommer det inshallah ta sig emot. Men det kräver bara att man lyssnar och att man reflekterar och begrundar. När ni använder sin appel. Nah. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala då de andra, de som inte går till änden. Och det är de som kommer att gå till paradiset. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah säger här, de som fruktar sin herre i avskildhet, i ensamhet, ska få förlåtelse och en stor belöning. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala de troende som ska till paradiset. Och vad är deras egenskap? Att de fruktar sin herre, de är rädda för Allah, de lyder Allah subhanahu wa ta'ala även när de är i ensamhet, även när de är bakom stängda dörrar. Islam för dem, det är inte som en hycklare, att man bara visar goda egenskaper när man är bland folk och när man är själv så gör man vad man vill. Nej, utan muslimen dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala vare sig han är bland folk eller ensam och vet att Allah subhanahu wa ta'ala ständigt har honom under uppsikt. Så muslimer fruktar Allah i det öppna och i det dolda. Och bakom stängda dörren gör han inte vad Allah azza wa jalla har förbjudit honom och han lämnar inte heller vad Allah obligerat honom. Det är också viktigt. För synd är inte bara att stänga dörren och kolla på haram. Nej, synd det är också att stänga dörren och sen inte be sina böner. Det är också en av synderna, förstår ni? Så personen fruktar Allah i det dolda. För han vet att Allah ser mig. Även när jag är ensam hemma. Jag kan skippa fajr. Ingen kommer att veta. Nej, men halas, det går inte. Allah vet. Förstår ni? Det finns ingen plats på jorden där jag kan gömma mig för Allah. Det finns ingen plats på jorden där Allah inte ser mig eller hör mig. Så personen fruktar Allah i alla tillstånd. Och vad är hans belöning? Att han kommer att få al-maghfira. Han kommer att bli förlåten för sina synder. Och han kommer att få al-ajr al-kabir. Han kommer att få den stora belöningen. Och vad är den stora belöningen? Al-jannah. Han kommer att få gå in i paradiset. Och där kommer han att få allt han önskar. Slott och mat och dryck. Och bäst av allt. Allahs välbehag. Han kommer att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är hans belöning. Och ni vet ju att den här egenskapen, den är väldigt högaktad i islam. Det är en väldigt vacker och fin egenskap. Att frukta Allah i det dolda. För att det är lätt att vara, yani, vad säger man, skenhelig. Att man är praktiserande och man är fin människa framför folk. Men där det verkligen visar sig vem du är, det är bakom stängda dörrar. Eller hur? Du skäms för folk, men skäms du inte för Allah. Okej? Okay? Så de här människorna som fruktar Allah i det dolda, de har en stor belöning. Och ni kanske också kan relatera till hadithen om de sju som kommer att få Allahs skugga på domedagen, eller hur? Och en av dem är vad? En person. Två. En person som minns Allah för sig själv och hans ögon fylls av tårar, eller hur? Och riktigt för Allahs skull. Kanske sitter hemma och läser Koranen, reflekterar och gråter. Eller hur? Man fruktar Allah i det dolda. Så har vi också mannen som lockas av en vacker kvinna med status och säger kom. Och vad säger han till henne? Han har chansen. Och han säger nej, jag fruktar Allah. Eller hur? Folk ser inte honom, han kan gå och göra haram. Men han säger nej, jag fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är det som Allah subhanahu wa ta'ala har prisar, denna vackra och fina egenskap. Och sen säger Allah wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati sudur. Hemlighåll era yttranden eller era tal och tala öppet till känna genom, men han har sannoliken kunskap om vad som vilar i bröstet. En varelse, vi håller vad som finns inombords hemligt eller vi säger det, så har Allah kunskap om vad som finns i människornas bröst. Det spelar ingen roll. Om en person bär på ondska inombords och inte säger det, alla vet om det. Eller hur? Om en person har dåliga avsikter, alla vet om det. Det finns ingenting du kan dölja för Allah. Det är inte bara det som sägs han vet, utan även det som är dolt känner Allah hos subhanahu wa ta'ala till. Och så nämner han ett logiskt argument på detta. Att Allah känner till vad som finns i våra bröst, vad vi tänker och vad vi avser. Vad är det för någonting? Allah säger, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ska eller borde inte han känna de han har skapat när han är den milde, den underkunnige. Eller vänligaste och den underkunnige. Alla är alla. Yani, ska han som skapat oss inte känna oss? Rent logiskt, eller hur? Och det här är som allting. Yani, om du har byggt ett hus, vem känner huset bättre än dig, eller hur? Du har uppfostrat ett barn, vem känner barnet bättre än dig? Du har byggt en bil, konstruerat den, du har varit med från början. Allting. Det är klart du känner bilen bäst av alla. Vem känner människan bättre än dess skapare? Och vem känner vad som är bäst för människan än dess skapare? Det är väldigt viktigt att känna till. För att det finns många lagstiftare, det finns många ideologier, det finns många åsikter om det ena och det andra. Där man talar om vad som är bra eller inte bra för människan. Men vem är det i slutändan som bäst vet vad som gynnar människan och skadar människan? Det är vem? Allah subhanahu wa ta'ala, eller hur? Så ingen kan komma och säga att hans lag eller hans idéer eller hans regler står över Allahs beslut, är bättre än Allahs beslut och bättre än Allahs lagar. Det går inte. Allah är den som känner oss bäst och vet vad som är bäst för oss. Så enkelt är det. Och det här är logiken. Och det är konstigt hur folk kan motsätta sig Allah subhanahu wa ta'ala och säga att de vet bättre. Och det är som att de indirekt säger att Allah har fel, eller hur? Och det här shalillah, yani, a'udhu billah, att påstå någonting sånt. Så vem vet bättre sin skapelse än Allah subhanahu wa ta'ala? Wa huwa al-latif, latif, den vänliga, vänligaste, al-khabir. Khabir är här den som är underkunnig. Inte bara alim. Alim är kunskap. Khabir, det är underkunnig, det har yani, en väldigt insatt kunskap i saker. Du vet allting om någonting. Det är khabirian. Och därför arabiska khibra. Du har erfarenhet. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han är al-latif al-khabir. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Att det är han som har gjort jorden bruklig åt er. Så vandra på dess landytor och livnär er med dess försörjning som han ger er. Inför honom så ska ni återupplivas. Nej. Så här är med Allah subhanahu wa ta'ala att han har gjort jorden tjänlig åt oss. Den är brukbar. Den här jorden som Allah subhanahu wa ta'ala har givit oss har han gjort brukbar. Och då säger här de lärda som Ibn Kathir yani, till en fridfull plats att bo på. Det är inte en jord som ständigt är i skakning. Tänk dig om jorden ständigt skulle vara i jordbävning. Vilket ibland sker, eller hur? Men tänk om det skulle vara normen, att det alltid är jordbävning. Och sen stannar det upp lite grann. Skulle vi kunna leva på jorden? Skulle vi kunna bygga någonting? Skulle vi kunna bruka någonting? Nej. Skulle inte gå, eller hur? Också hur han har gjort jorden plattat ut den för oss. Tänk om hela jorden skulle vara stora berg som Mount Everest, överallt på hela jorden. Och djupa dalar och jag vet inte vad. Det skulle inte gå att bruka jorden, eller hur? Hur han har gjort jorden brukbar också. Du kan plantera och det växer. Och där har han också satt floder, sjöar, så vatten förflyttas till de platser där folk behöver. Hur han har gjort vägar där människan kan färdas genom jorden. Hur vattnet är jämnt fördelat över jorden. Men allt det här är mirakel. Jorden är inte bara ett stort land och sen är omringat av vatten. Eller hur? Det är subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort jorden yani brukbar. Han har gjort den tjänlig. Det är så här saker som folk tar för givet. Du kollar på världskartan. Nej. Det kunde ha sett annorlunda ut. Jorden kunde ha varit annorlunda. Det här är ett tecken på att någon har skapat den. Man har gjort den här jorden för att vi ska kunna bo på den och bruka den. Eller hur? Och det i sig själv är ett tecken på att det finns en skapare. Och att denna skapare är god. Han vill oss väl och han är vis med det han har skapat. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska ge oss ut på detta land, denna jord Allah har skapat, och söka våran försörjning. Femtjurna, gå ut och söka eran försörjning. Och det här är en uppmaning till att jobba och tjäna sitt levebröd. Att inte sitta hemma och tro att pengar kommer i brevlådan. Utan nej, Allah vill att vi ska vara aktiva, vi ska engagera oss och vi ska jobba. Och vi ska göra asbab, vi ska göra de orsaker som Allah har satt för oss. Att arbeta, jobba och försöka tjäna vår inkomst. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ, och ät från det som Allah ger er. Yani livnär er på den försörjning Allah ger er. Yani du kämpar och Allah försörjer. Och här säger han vad, Ibn Kathir? Han säger att på dig åligger det att kämpa, att arbeta och så vidare. Men i slutändan det är Allah som försörjer. Det Allah vill att du ska få kommer du att få. Det Allah vill hålla tillbaka kommer du aldrig att få. Så det här vi kallar för al-asbab wa al-tawakkul. Al-asbab wa al-tawakkul. Yani sann tillförlit på Allah subhanahu wa ta'ala är att göra de orsaker du är ålagd att göra och att sätta sin tillit till Allah. Det är den sanna, yani innebörden av al-tawakkul. Och han nämner sen hadith Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, där han sa att profeten alaihi salatu wasalam sa att om ni skulle förlita er på Allah sann tillförlit, så skulle Allah försörja er så som han försörjer fåglarna. De lämnar sina bon hungriga på morgonen och återvänder mätta på kvällen. Yani här, fåglarna ger sig ut i sökandet efter näring, uppehälle, eller hur? Ja, men de förlitar sig på Allah och kommer hem mätta. Inte att de sitter hemma och förlitar sig på Allah. Nej, de förlitar sig på Allah och ger sig ut i sökandet och Allah mättar. Så låt oss förlita oss på Allah och låt oss söka vårt uppehälle. Och inte bara, som tyvärr många idag, förlita sig på materiella saker. Man förlitar sig på försäkringskassan, på barnbidrag, på lönen, på chefen, på pensionen, det ena och det andra. Bara. De är orsaken. Men sätt en tillfällig till Allah subhanahu wa ta'ala. Alla de här sakerna kan försvinna. Du kan försvinna innan du ens får dem. Eller hur? Så ingenting är bombsäkert. Förutom det som Allah subhanahu wa ta'ala har skrivit för dig att du ska få. Så sök ert uppehälle och sätt er tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءَ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Känn ni er trygga mot han som finns i himlen, att låta er uppslukas av jorden när den plötsligt kommer att skaka till. أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءَ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِيرُ. Eller känner ni er trygga mot att han som finns i himlen skickar en orkan med stenar över er så att ni får veta hur min varning blev? وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Och de som levde före vägrade också tro, men kolla hur min vedergällning, yani hur mitt straff blev. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här som en varning till förnekarna. Yani, de känner sig trygga, de känner sig bekväma, de har sitt lilla skyddssystem. Men är ni trygga från att Allah subhanahu wa ta'ala som är över himlen ska låta jorden öppna sig och sluka er? Har inte det här hänt i mänsklighetens historia? Att städer, civilisationer har sjunkit ner, har förstörts, jordbävningar och liknande. Det har hänt, wallah. Är ni trygga från detta? Kan ni ha något form av skyddssystem för detta? Absolut inte. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, eller känner ni er trygga mot att Allah subhanahu wa ta'ala som finns i himlen skickar yani en våldsam virvelvind eller orkan med stenar över er? Yani, vad ska ni då göra för någonting? Yani, kolla hur hård فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. Då ska ni veta hur fruktansvärd min varning har varit. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kan straffa er underifrån eller överifrån. Det finns ingen stans du kan fly här på jorden. Så Allah subhanahu wa ta'ala påminner oss här. Och sen också att det här är inte bara hypotetiskt. Det kan ske, nej det har skett. Vad säger Allah? وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Att det var de som levde före dem vägrade också tro. Men hur blev då mitt straff mot dem? Ja, ni kollar på stora civilisationer idag. För många forskare, arkeologer och historiker, det är ett mysterium hur de dog ut. De var mäktiga. Inka-indianerna, hur dog de ut? Man spekulerar på olika sätt. Firaunerna, de var jättemäktiga. Och det har funnits många stora riken på jorden. Men hur utplånades de? Ibland är det bara ruiner kvar, eller hur? Subhanallah. Yani, det straff som gick dem till mötes kan också gå er till mötes. Ni är bara beredda. Människan ska alltid vara vaksam. Och medveten om att Allah subhanahu wa ta'ala kan straffa honom på alla möjliga sätt. Överifrån, underifrån, från sidorna, i dig. Han bara stoppar ditt hjärta, sen är det kört. Han skickar en mygga på dig och dödar dig. Eller hur? Ni, vi människor är svaga. Ska vi inte ödmjuka oss inför Allah subhanahu wa ta'ala? De här två verserna har också en viktig lärdom. Allah säger här: "Aamintum man fis sama, am aamintum man fis sama." I båda verserna. Känner ni er trygga från att han i himlen? Och i himlen betyder här över himlen. För Allah omges inte av himlen, han är över sin tron, över den sjunde himlen. De här två verserna är två av otroligt oräkneligt många bevis på att Allah är över sin skapelse. Allah är inte en del av skapelsen. Allah finns inte överallt. Vi tror inte på panteism. Att Allah är en del av allt. Eller Allah finns överallt. Eller att Allah är allt. Nej. Allah är frånskild från sin skapelse. Och som han säger i Koranen, han är över sin arsch. Han är över sin tron. Och som de lärda från Salaf, de tidigare generationerna, har konsensus i denna fråga. Det finns ingen ikhtilaf i denna fråga. Och Imam al-Dahabi har en bok om detta. Där han nämner och säger att det finns mer än 1000 bevis på att Allah är över sin skapelse. Det är en av de mest tydliga frågor i islam. Men det finns ingen, det går inte att tro annorlunda i denna fråga. Mer än 1000 bevis. Hur kan någon komma och säga nej? Vi säger inte att Allah är över skapelsen. Allah, han heter Al-A'la, Al-Ali, Al-Muta'al. Tre namn av hans vackra, unika namn. Al-A'la, den högsta, eller hur? Al-Muta'al och Al-Ali tyder på samma sak, höghet, storhet och höghet. Och bara berättelsen om himlafärden, Al-Isra och Al-Mi'raj. Om Allah fanns överallt, varför togs då profeten Muhammad a.s. upp till den sjunde himlen? För att Allah där skulle tala till honom. Eller hur? Finns det någon logik i detta? Nej, det finns det inte. Och så vidare. Så de här två verserna är bara en del av de otroligt många bevis på att Allah subhanahu wa ta'ala är över sin skapelse. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala och påminner oss om ett av hans tecken. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ. Ser de inte fåglarna över dem som sprider ut sina vingar och fäller in dem? Ingen håller dem uppe förutom Ar-Rahman. Säkerligen är han den som ser allt. Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen vill vända vår uppmärksamhet och reflektion till fåglarna. Det är en av hans många skapelser. Och fåglarna, jag kollade lite snabbt på internet, det finns mer än 10 000 arter av fåglar. Allt från en kolibri, den minsta, till en struts. En kolibri kan vara så liten att den väger 1,6 gram. Ja. Och en struts kan väga 140 kilo. Och de är båda fåglar, eller hur? Subhanallah. Och därför Allah skapar yani azwaj. Han skapar par av allting, stora och små. Eller hur? Hanar och honor, vita och svarta och så vidare. Men han skapar par av allting. Så det finns en sån otrolig variation. 10 000 fågelarter. Och Allah subhanahu wa ta'ala vill här att vi ska reflektera över hur fåglarna färdas i luften. Hur de yani kan glida från jordens gravitation och sväva upp i månen. Och flyga där utan någon motor, utan någon som håller dem uppe, förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Yani inte det här är tecken. Det är något vi tar för givet. Du ser en fågel flyga förbi. Men egentligen det är värsta tecknet. Jag kan inte låta bli. Jag googlade lite här. Så information om yani fåglar, hur de flyger och så vidare. För allt det här, det är kunskap som ska stärka muslimers iman. Vi vet att Allah subhanahu wa ta'ala är ahsanul khaliqin, den bästa av skapare. Det finns ingen annan skapare än Allah. Det han har skapat är det bästa. Yani perfektion på alla planer. Fågeln har dess vingar har en speciell form. Den är tjockare fram och mer böjd över toppen än undersidan. Och därför luften att röra sig snabbare över den övre vingens lägre yta. Så att den kortare ytan under vingen, gärna det här orsakar då skillnad i lufthastigheten. Över och under vingen som orsakar ett lägre lufttryck på toppen och starkare tryck under. Vilket gör som att hissen då, fågeln då hissas upp i luften. Gärna bara det här sättet man har skapat vingarna på. Och som han alla, vad gör människan för någonting när vi gör flygplan? Vem vill vi kopiera? Vad är det vi kopierar när vi ska göra flygplan? Är det inte så att vingen är, den är tjockare och sen blir den smalare, eller hur? Och sen har, exakt, man kollar på fåglar och sen kopierar man. Subhanallah. Rörelsen av vingarna också. Inte bara vingarna, utan rörelsen av vingarna. Den klappar väldigt speciellt för att då skapa kraft och driva fågeln framåt och upp i luften. Så att den skjuts genom luften. Som en simmare då han tar ett tag, trycker ifrån sig i vattnet och skjuts framåt. Är det på samma sätt? Skjuts fågeln framåt genom luften. Strukturen på kroppen. Hela kroppen på en fågel är byggd, skapad för att hjälpa den att flyga. Tänk på det. En hela skelettet. Fågelskelettet, jag vet inte om ni har sett det ibland, man hittar det i skogen. Kolla någon gång. Det är fyllt med hål. Det är inte så här ben och så är det så här rakt igenom ben. Nej, det är ihåligt. Varför? För att det ska vara lättare. Subhanallah. Och för att minska fågelns totala vikt. Och den har färre överflödiga organ. För att också minska vikten. Till exempel, den har bara en äggstock istället för två par. Så att den minskar vikten. Och den bär inte heller på sitt barn, utan den lägger ägg. Alla fåglar lägger ägg. Så att den inte bär på sitt barn, så att den blir tyngre, mashallah. Och den har också, som ni vet, större bröstmuskler. Ni vet, kycklingfilé. Det är musklerna. Det är typ största delen på fågeln, eller hur? För det är stora muskler som behövs just för den här. För att trycka sig upp i luften och sväva i luften, subhanallah. Och sen också, själva flygandet är ju väldigt energikrävande, eller hur? Det finns, subhanallah, jag lyssnade på radio. Det finns en fågel som flyger i 8 månader utan att landa. Det är någonstans där flyger, vad heter den? Jenny, vad heter det? Hijaben. Utvandrare, utvandrare, fåglarna utvandrar. Flyger 8 månader utan att landa. Den kan inte sova, den äter, den vet inte vad den gör i luften. Subhanallah. Och sen också navigationssystemet. Att fåglarna vet exakt vart de ska. Tillbaka till den här sjön, tillbaka till den här sjön i Afrika. Samma tid varje år. Och de kan navigera även om det är mål, även om det är mörkt. Alltså, det är också ett mysterium för kofar. De vet inte hur de ska förklara det här med att fåglarna kan navigera. Och också, även fiskar, fjärilar, många saker i naturen, bin och så vidare. Hur de navigerar, det är ett mysterium. Men vi vet att det är Allah som har inspirerat dem till detta. De har fötts med den här kunskapen om hur de ska navigera i naturen. Så, vad händer med fågelns kropp? För att den ska bli mer effektiv och få den här energin som den behöver. Den kan justera sin kroppstemperatur högre. Så att musklerna kan arbeta snabbare. Den kan justera så att kroppsmusklerna kan arbeta snabbare. Och cirkulations- och andningssystem fungerar mer effektivt. Också för att den ska kunna flyga. Och de har högre ämnesomsättning så att de kan smälta mat snabbare och få mer energi till flygning. Allting är perfekt i harmoni, eller hur? Om en av de här aspekterna saknas, det skulle inte funka. Men subhanallah, allting är perfekt. Och sen också, sist men inte minst, eller inte, det finns flera saker. Fjädrarna. Det är inte bara någonting vackert på kroppen. Varje fjäder är formad och placerad för att hjälpa flygningen. För att justera luftflödet runt fågelns vingar och kropp. Och fåglarna har också vissa vingar, nyckelfjädrar, som kan hjälpa till att styra. Som kan flyga hur som helst med fågel, eller hur? Och den har också svansfjädrar som ett roder också för att då balansera dess flygning. Ajib, eller hur? Subhanallah. Och sen också hur fågeln är formad på ett sätt så att den flyger på bästa sätt för att minska luftmotståndet och friktionen. Yani, du vet om du har någonting som ska flyga som är så här, det kommer inte funka. Utan när du gör ett plan, det är alltid spetsigt längst fram, eller hur? Och fågeln är på samma sätt. Den har spetsig näbb och den har huvudet. Till och med den fäller in benen när den ska flyga, som ett flygplan. Subhanallah. För att minska det här motståndet i luften så att den ska flyga snabbare. Subhanallah. Och sen också benkraften. Den tar sig upp med hjälp av benkraften eller simmar med hjälp av benkraften. Och sen sist men inte minst, det här med att Allah håller upp fågeln, luftförhållanden. Där anpassar sig också fågeln. Yani, fågeln, mashallah, flyger på det mest mirakulösa sättet. Men utnyttjar också luftförhållanden för en effektivare flygning. Luftströmmar, vind, lufttemperaturskillnad. Allt det här bidrar till flygdynamiken och hjälper fåglar att flyga. Så subhanallah, de kan känna av de här förändringarna i luften och anpassa sin hud och vingar efter det här. Är det inte ajib? Subhanallah, sväva runt och flyga runt. Och ni har ju sett de här ibland fåglarna som flyger som ett svart moln. Eller ankorna, hur de flyger. Det är också så här saker som, hur gör de? Allt det här i, hur synkroniserar de med varandra? Det är ajib, eller hur? Subhanallah. Och då går vi tillbaka till den här frågan. Har ni inte sett på fåglarna? Vem är det som håller dem uppe i luften? Billahi alaikum. Är det här Big Bang? Är det här slumpen? Nej, det här är skapat. Det här är designat. Det är inget snack om saken. Och det här jag nämnde, det är ingenting. Alltså gå och studera. Det är ajaib, eller hur? Så jag sa, kolibrin, jag vet den här lilla fågeln som flyger som en geting nästan. Den slår 80 vingslag i sekunden. I sekunden. 80 vingslag. Och slår helt still i luften, mashallah. Ajaib, eller hur? Det kan väga 1,6 gram. Subhanallah. Det är ajaib. Så subhanallah. Det är mashallah. Ett av Allah subhanahu wa ta'ala stora tecken. De här fåglarna som vi ser över oss. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min duni rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Eller vem är det som kan vara en hel armé åt er och hjälpa er i den nådrikes ställe? Och de otrogna är inte annat än i villfarelse. Yani, här kommer en fråga till förnekarna. De som förnekar Allah subhanahu wa ta'ala och förnekar profeten Muhammad a.s. Vem är det som ska vara er armé och era beskyddare istället för Allah? Yani, om ni ska vinna ett slag eller ni attackeras, vem är det som ska skydda er om inte Allah subhanahu wa ta'ala? Om Allah väljer att ni ska lida underlag, finns det ingen där som kan skydda er och ge er seger. Eller hur? Allah ärar den han vill, han sänker den han vill. Allah upphöjer den han vill och förnedrar den han vill. Så är det bara. Allah ger seger till den han vill och lämnar den han vill. Så det här är en påminnelse till de som dyrkar av gudar vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och ni vet, vi har talat om det här förut, de som begår kyrk, dyrkar andra vid sidan av Allah. De gör det med två syften. Att vinna någon form, eller få någon form av vinning, eller skyddas från någon form av ondska. Eller hur? De tillber sin staty för de tror att de ska få försörjning eller hälsa. Eller att de ska skyddas från onda andar eller sjukdomar och liknande. Eller hur? Det är ingenting annat. Det är inte så att de dyrkar statyn för att de tycker att det är skönt. Nej, det finns ingen njutning i att bli vår kyrk. Utan det, man söker vinning eller man söker skydd från någonting. Yani, de här statyerna, kan de ens ge sig själva seger? De här falska gudarna, kan de ge sig själva seger? Nej, det kan de inte. Och då kan de ju per automatik inte heller ge er seger. Det är den enkla logiken med islam, med tauhid. Att endast den som kan ge dig seger, endast han som kan gynna dig och avvärja skada, är han som förtjänar att dyrkas. Allting annat är som det är skapat och är i behov av Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger Allah en till fråga. Att, eller vem är det som kan försörja er? Om han höll tillbaka sin försörjning. Nej, de framhärdar i överträdelse och flykt. Yani, om Allah subhanahu wa ta'ala håller tillbaka sin försörjning, vem är det då istället för Allah som ska försörja oss? Det är också samma sak. Men varje dag när vi äter, det är Allah som ger oss maten. Det som växer ur marken, det är Allah som har framvingat det. Det som kommer ner från himlen kommer från Allah. Det som går och betar och äter och det vi jagar, allting är Allahs skapelse. Och om Allah inte ger oss mat och dryck, vem är det då som ska ge oss mat och dryck? Genom Allah håller tillbaka och bestämmer att du inte ska få någonting, då kommer ingen med Gud vid Allahs sida att kunna ge dig någonting. Vad säger vi i våran dua? La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana, att inget kan ge vad Allah håller tillbaka och ingen kan hålla tillbaka vad Allah ger. Allah är den som bestämmer. Om Allah håller tillbaka, ingen kan ge. Och om Allah ger, så kan ingen hålla tillbaka. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Är den som vandrar med huvudet nedböjt mer vägledd än den som vandrar upprätt på en rak väg? Men Allah subhanahu wa ta'ala, som Ibn Kathir här nämner här en liknelse. Okej? En method. Liknelsen av en person som går upprätt, han går rakt. Han ser, han har koll på läget, eller hur? Och en person som går med huvudet typ ner i marken, kommer han att finna vägen? Är de likadana i att gå? Nej, det är de inte. Och den här liknelsen emellan var, det är mellan de troende och de icke-troende. Att de troende går på as-sirat al-mustaqim. Amman yamshi sawiyan ala as-sirat al-mustaqim. De går upprätt på den raka vägen. De vet vad de ska göra, vad de inte ska göra. De vet vart farorna är. De håller sig borta från dem. De vet vägen till Allah och till paradiset. Och de går den vägen. Till skillnad från personen som famlar omkring i ett mörker. Eller går med huvudet som att det nästan skrapar i marken. De kommer aldrig finna vägen. De kommer aldrig nå sitt mål. Och så är det med islam. Det är människan. Det gör dig upprätt. Och leder dig på den raka vägen. Och leder dig till det bästa i detta liv. Och leder dig till paradiset i nästa liv. Och här nämns också en hadith. Att Anas ibn Malik sa: Ya Rasulullah, hur kommer folk att återuppstå på sina ansikten? För Allah subhanahu wa ta'ala nämner i en annan vers. Precis, den här versen. Den här hadithen nämns då. Att man frågade profeten alaihissalatu wassalam: hur kommer folk att återuppstå på sina ansikten? Och då så säger profeten alaihissalatu wassalam: är inte han som fick dem att gå på sina fötter kapabel till att få dem att gå på sina ansikten? Självklart. Yani, vissa människor kommer att återuppstå på sina ansikten på domedagen. Förnedrade. De vägrade att lägga sina ansikten inför Allah i salat, i högmod i detta liv. Då kommer de i förnedring att få lägga sina ansikten på marken och att kastas på sina ansikten i helvetet på domedagen. Och han som fick oss att gå på våra fötter i detta liv är väl kapabel att få dem att gå på sina ansikten på domedagen. Eller hur? لأنه على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala gör exakt vad han vill. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Säg, det är han som har skapat er, أنشأكم, eller tagit fram er och gett er hörsel, syn och hjärta, men sällan visar ni tacksamhet. Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen påminner oss om tre stora gåvor. Och som Imam Sa'di säger, det är de viktigaste organen i människan. De största gåvorna. Genom om du fick välja bort saker och ting, det skulle förmodligen vara de här tre du skulle behålla. Vilka? Förstånd, syn och hörsel. Eller hur? Utan förståndet är du ingenting. Utan synen, saker är jättesvårt. Utan hörsel, saker är jättesvårt. Eller hur? Subhanallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala påminner oss här om de här tre stora gåvorna. Förstånd, syn och hörsel. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: men ni tackar endast lite. Eller ni är bara lite tacksamma. Qalila ma tashkurun. Och det här är tyvärr normen och beskrivningen av majoriteten av folk på jorden. Att de är otacksamma till Allah i det stora hela. Vad säger Allah? وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٌ. Att få av mina tjänare är tacksamma. Genom de flesta av människor är otacksamma. Få av människor dyrkar Allah. De flesta av människor förnekar Allah subhanahu wa ta'ala. Så vi uppmuntras här till tacksamhet. Och Ibn Kathir, han säger tacksamheten i att använda dessa gåvor till vad Allah subhanahu wa ta'ala tycker om. att lyda honom och att inte trotsa honom. Yani, ni vet ju, vi har sagt det här förut, att tacksamhet är tre saker. Tacksamhet är i hjärtat, det är en bekräftelse på gåvan, man känner tacksamheten för Allah. Två, att uttala tacksamheten, säga alhamdulillah, shukurullah. Och tre, att använda dessa gåvor i vad Allah tycker om. Det är också tacksamhet. För det är inte tacksamhet att du säger alhamdulillah och sen använder du bara ögonen till haram. Använder bara öronen och intellektet till haram. Det är inte tacksamhet. Utan tacksamhet är att bruka dessa gåvor på det sättet som gör Allah nöjd. Eller hur? Så Allah påminner här att de flesta av människor är tyvärr otacksamma när det kommer till de här gåvorna. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Säg, det är han som har skapat er på jorden och inför honom ska ni församlas. Eller det är han som har spridit ut er på jorden och det är inför honom ni kommer att församlas. Allah subhanahu wa ta'ala har spridit ut människan. Skapade Adam och Eva, de fick sina barn, sina släkten. Och från dem kom ju olika folk, eller hur? Och spred ut dessa på jorden. Det är också ett tecken. Du har folk som bor i Indonesien, folk som bor på Australien, folk som bor i Amerika och Sydamerika och nästan upp mot Nordpolen. Och de ser olika ut. Olika hudfärg, olika längd, olika kroppsbyggnader, olika språk, eller hur? Subhanallah. Det är från Allahs tecken. Det finns variation i skapelsen. Ska det här ha kommit från en apa? Återigen, alla idioti. Det är idioti. Nej, det här är tydligt, mångfalden och allting tyder på att det här är en unik skapelse. Människan är ingen före detta apa som blev människa. Hashallah. Subhanallah. Så Allah spred ut oss på jorden. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: wa yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin. Yani, Allah säger att ni ska återsamlas inför honom i nästa liv. Och då säger kuffar, trotsande: när uppfylls detta löfte om ni verkligen är sannfärdiga? Yani, profeterna kom alla, från den första till den sista, och påminner människorna om nästa liv och domedagen. Det är någonting, en grundsten i våran tro, okay? Som genomsyrar alla profeternas kall, att det finns ett liv efter detta. Och det finns en återuppståndelse, och det finns en ransakan, det finns en belöning, det finns straff och så vidare. Och då säger kuffar: men när är domedagen om ni talar sanning? Yani, det här är också orättvisa och idioti. Yani, vi kommer bara tro på er om ni specificerar när domedagen är. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala: säg, قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Säg, kunskapen om domedagen, dess exakta tidpunkt, finns endast hos Allah och jag är endast en uppenbar varnare. Yani, det är inte för mig att se när domedagen kommer. Och det är inte heller det viktiga. Det viktiga är att det kommer en domedag och det är det vi ska informera er om. Förstår ni? Så det är inte heller så att de profeterna skulle säga att domedagen är om 245 år på en torsdag klockan 3, att de kommer att bli muslimer. Eller hur? Det är inte det avgörande, utan det är bara det här tjafset. Trotset. De vill inte ens ha sanningen och därför kommer de med dumma argument. Ah, när är domedagen? Nej, skit i det. Det är inte det viktiga, när är domedagen. Det finns en domedag. Det är det som är viktigt. Och det viktiga är, vad har du förberett för domedagen? Och även om du förnekar domedagen, du kommer att återuppstå på denna domedag. Du kan inte fly denna domedag. Och det är det som Allah säger här i nästa vers: فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَتْ وُجُوهَا وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Allah säger här att när de får se straffet på domedagen på nära håll, så ska deras ansikten bli fördystras, alltså de ska fyllas av mörker. Och det ska sägas att det här är det som ni brukade påskynda. Yani, de förnekar domedagen, men när de ser den på domedagen, då kommer deras ansiktsuttryck att verkligen ändras, förmörkas och vara bittra. Och då kommer de återigen att påminnas att det här var det som ni brukade påkunda. Ni brukade säga: hämta domedagen om det är sant. Du skrämmer oss med Allahs straff och helvetet. Vi alla hämtar det. De brukade säga så här högmodigt. Men Allah, han ger dem dispens. Han ger dem uppskov. Skulle Allah subhanahu wa ta'ala, som han säger i Koranen, ta människorna för deras synder, skulle han inte lämna någon kvar på jorden. Ingen skulle vara kvar på jorden. För vi alla har brister och tillkortakommande. Men han förskjuter och försenar saker och ting, ger oss uppskov till domedagen. Och där kommer vi att stå till svars för alla gärningar vi har gjort i detta liv. Subhanallah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ أَرَأَيْتُ مِنْ أَحْلَكَنِي اللَّهِ وَمَنْ مَعْيَا أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Säg, kan ni berätta att om Allah subhanahu wa ta'ala förintar eller förgör mig och de som är med mig, eller om han skänker oss sin nåd, vem kan då rädda de icke-troende från ett smärtsamt straff? Yani, kuffar i Quraysh brukade önska profeten Muhammeds död, och de försökte till slut med döda honom och önskade att han och alla muslimer skulle dö. Men då säger Allah här, det spelar ingen roll, säg till dem, om jag dör, alla mina sahaba dör, eller om Allah visar oss nåd, ni kommer ändå att stå till svars för era gärningar, och ni kommer ändå att möta ett smärtsamt straff. Yani, att jag dör tar inte bort era problem i nästa liv. Förstår ni? Det är inte där skon klämmer. Jag är problemet. Nej, det är ni som är problemet. Att ni förnekar budskapet, inte accepterat islam. Så problemet ligger inte hos mig, att jag finns här. Nej, utan det ligger hos er, att ni inte accepterar sanningen. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هُوَ رَحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Att säg, han är den nådrike, ar-Rahman. Vi tror på honom och vi sätter vår tillit till honom. Och snart så ska ni få veta vem som är på klara villovägar, eller vem som är vilse. Ja, ni, vad gör muslimerna för någonting? De säger, vi står fast vid sanningen. Vi tror på Allah subhanahu wa ta'ala och vi förlitar oss på honom. Och här nämner Imam Sa'di, vi tror på Allah och vi förlitar oss på honom. Att förlita sig på Allah är en del av tron, eller hur? Men den särskiljs här på grund av att den är så viktig. Och det är en essentiell grundpelare i våran dyrkan. Den här tillförliten till Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tror på Allah och vi förlitar oss på honom. Och ni kommer att få veta, فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Yani, det kommer att dummas mellan oss på domedagen och ni kommer att få se. Och den här inställningen är viktig att vi muslimer har. När vi konfronteras av islamofober och islamhatare och folk som yani, vill oss illa. Att alltid minnas, livet är kort. Allt som är utlovat kommer att komma. Om det inte är idag, det är imorgon. Om domedagen inte är nära, så kommer den ändå att komma. Eller hur? Även om den skulle vara om 1000 år, den kommer ändå att komma. Och ingen kommer att undgå, ingen kommer att fly. Den kommer att komma till alla. Och alla kommer att återuppstå. Så att det som de säger idag kommer de att stå till svars för imorgon. Deras förnekelse idag kommer de att betala konsekvenserna för i nästa liv. Och det här är bra att minnas, för ibland man blir hopplös och man blir ledsen igen, eller hur? Tappar hoppet och så vidare och kanske kapitulerar nästan ibland. Och det är fel. Du måste bita fast vid sanningen, bita fast vid islam och veta att du har rätt och de har fel. Och att sanningen kommer att få seger och att du kommer att belönas mångfaldigt i nästa liv. Och de kommer att få sin rättvisa, dom och belöning i nästa liv. Viktigt att alltid komma ihåg detta. Och hur mycket du lider i detta liv, hur mycket du får utstå, allt kommer att glömmas bort på domedagen. Allt kommer att glömmas bort i paradiset. Eller hur? Och allt det här livet kommer kännas som ett ögonblick på domedagen. Subhanallah. Så det gäller att man verkligen kämpar och håller fast vid sin islam. Och sen sista versen. Vers 30. Allah subhanahu wa ta'ala säger, قُلْ أَرَأَيْتُ مِنْ أَصْبَحَ مَاوُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Säg, kan ni berätta om allt er vatten plötsligt sjunk undan eller sjunk ner i jorden? Vem kan då skaffa er flödande vatten? Yani, säg ni, om vattnet på jorden, eller det vattnet ni använder för att dricka, bara skulle sjunka ner djupt i jorden, där det inte längre går att nå, vem är det då som kan bringa fram detta vatten till er? Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Det är också den här gåvan med vatten vi tar för givet, eller hur? Och vi vet ju, idag vet vi vikten av vatten. Att det är en av de absolut viktigaste av saker. Allah skapade allt från vatten. Du kan leva nästan på vatten, eller hur? Och du dör utan vatten. Och många av de här fattiga länderna, problemet är vad? Det är vatten, eller hur? Att det finns inte, det regnar inte, det är torka och så vidare. Det är föroreningar i sjöar och så vidare. Ja, det orsakar otroliga problem. Och vi tar för givet, man känner i Sverige, öppnar kranen, varmt, kallt, medium, eller hur? Rent vatten, du dricker. Subhanallah. Men tänk om vattnet försvinner. Var skulle du få vatten ifrån? Om allt vatten sjunker ner i jorden. Ni vet, på Noas tid, vattnet kom upp på jorden. Mer än vad som finns idag. Hela jorden täcktes med vatten. Det betyder att det finns otroliga mängder vatten någonstans. Eller hur? Subhanallah. Så Allah kan låta vattnet sjunka ner, allt vatten. Vem är det då som ska bringa fram nytt vatten? Är det dina falska gudar? Är det dina statyer? Är det dina avgudar? Nej, det är det inte. Det är endast Allah subhanahu wa ta'ala. Återigen, en indikation på vad? Att endast han som kan göra detta är han som förtjänar att dyrkas. Och vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala som gav oss tawfiq och möjligheten att gå igenom denna mycket vackra och viktiga sura. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra Koranen ett bevis för oss och inte mot oss den dagen vi möter honom. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta oss våra synder. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Och om någon har någon kort fråga innan ni springer iväg och luftar.
Vet man vad
visdomen
är? Varför
Surat
al-Mulk skyddar den från graven?
Nej, Allah. Jag vet inte. Vad är visdomen till varför Surat al-Mulk skyddar från straffet till graven? Allah. Läd.
Ja. Vad betyder mulk?
Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Mulk är här herravälden. Yani himlen och jorden, allt. Man brukar säga på arabiska att en melik, en konung, han har mulk. Hans kungarike. Och Allahs mulk är allt.
När man pratar med vissa artister, de säger så här, om du tror på Gud, var har du sett honom? Vart är han? Så hur ska man besvara sådana frågor och säga, okej, men har du sett honom? Har du sett Gud?
Sista frågan till brodern. Om en artist säger, hur kan du tro på Gud och inte sett honom? Ja, det är som jag pratar om idag. Behöver man se honom? Så skapelsen tyder på att det finns en skapare. Det är uppenbart. Eller de spår skapelsen har lämnat efter sig. De tecken vi kan se tyder på att det finns en skapare. Och det i sig själv räcker. Och sen har vi el-fitra i människan. Naturliga normer och tro. Vilket också är ett bevis på hans existens. Och det finns många andra argument. Men kortfattat, vi avrundar där. För mashallah, vill hem och käka. Salam alaikum. Thank you.